Ready.
Sådär, ja. Nu är vi igång.
Jaha, du, jaha, okej. Nu.
Jag satte på mitt i, så det blev lite konstigt.
Ja, men vad skönt. Mm. Avsnitt 200 av Dealen med bilen.
Precis.
Det är nästan värt en liten fanfar.
Ja, eller så här då.
Prips blå. Det var en Cola Zero.
Ja, det var en Cola Zero.
Ska vi köra igång?
Ja, det gör vi.
Vi hade ju tänkt att vi skulle podda från Gotland nu i helgen.
Mm. Men som vanligt så blev vi förlata när vi väl kom dit.
Ja.
Vi ville bara ta det lugnt.
Den korta recensionen på vår helg på Gotland blev att vi kom dit, packade bilen med verktyg och verktygsskåp och skit, alltså flyttbilen.
Mm.
Det tog en kvart.
Ja.
20 minuter.
Något sånt.
Sen käkade vi thai.
Mm.
Sen spelade vi in en film till C-Tech.
Ja, gjorde vi.
Ja, lite sån här testimonialfilm för en ny laddare som de har. Sen käkade vi pizza.
Mm.
Sen somnade vi.
Ja.
Sen åkte vi hem.
Ja, det var väl ungefär vad vi hann med.
Men podda fick vi göra nu istället.
Ja,
Det
är nästan bättre känner jag.
Ja.
Skönt att sitta här.
Ja, det är något visst med att sitta i fåtölj. Ja. I våra gnisslande fåtöljer som vi ondgör oss över, som vi aldrig byter.
Nej.
Utöver verktygsskåp, jag landar tillbaka på Gotland.
Ja.
För utöver verktygsskåp och svets och kompressor och bläster och dammsugare och domkrafter och pallbockar och en massa andra grejer, så åkte vi ju även över till Gotland för att hämta min blå Jeep Wagoneer.
Just det, det gjorde vi.
Och med risk för upprepning så är den bilen såld, och så fick jag en röd Wagoneer i inbyte som borde komma den här veckan, eller ja, det blir väl förmodligen kanske nästa vecka.
Mm.
Och med det sagt så måste jag ventilera en grej.
Ja, spännande.
Fy fan vad det är härligt med vinter, att köra Wagoneer på vintern.
Ja, men det är en vinterbil.
Alltså att gunga fram på isiga, snötäckta vägar i vackra landskap.
Ja.
Det är ju inte någonting man gör speciellt ofta i en hobbybil.
Nej. Och det var nästan trevligare för mig som åkte i den här stora Mersa-bussen bakom, som fick se den här fina Wagoneeren slingra sig fram på de här frusna gotländska landsvägarna.
Oh!
Jättefint.
Ja, men jag blev liksom påmind om hur underbart det är med gamla bilar.
Mm.
Alltså under vintern så är det så lätt att man faller in i så här bruksbilssvängen.
Fast det var ju ganska snabbt att komma in och sätta det värmare i min bil så fort vi stannade.
Ja, för frösfötterna. Ah. Det värme i ansiktet men ingenting på fötterna.
Ah.
Men det är ju också det här bortskämda, liksom när man kör med dubbade vinterdäck och liksom perfekt distribuerad värme.
Mm.
För att någonstans, det som också är med Wagoneer, det är att man har ju noll vägkontakt. Speciellt också, nu har jag ju, det är ju förvisso nya, men dock då bara allround-däck.
Ja, just det.
Så på väg till färjan på söndag morgon klockan 05.30 när vi åkte, då hade jag en sån här close encounter med en kanin och två riktigt close encounter med rådjur.
Ja.
Den ena dansade ju över vägen kanske 30 meter framför bilen, den såg ju till och med du.
Ja.
Och den andra kom hoppande över ett villastaket i Vibble och sprang liksom bredvid bilen i 3 meter och sen hoppade den tillbaka till tryggheten.
Dumma djur.
Dumma korkade rådjur. Mm. Men liksom med en bil som är 40 år gammal, då blir man ju närvarande på ett annat sätt.
Det blir man ju.
Ja, men dels blir man uppmärksam på ljud och omgivning. Men sen är det också lättare att man liksom drömmer sig bort. Jag vet inte hur många gånger som jag blickade ut över den här välvda, blanka, mörkblå huven samtidigt med liksom vintervägen ven utanför. Och jag liksom i huvudet i alla fall befann mig i Aspen.
Mm. Och det är det hobbybilarna är till för. Det är ju att drömma sig bort.
Ja.
Få leka att man är någon annan eller någon annanstans en liten stund.
Ja.
Så är det ju.
Och det här har ju då lett mig in på mitt nästa bilprojekt.
Ja, du kom in här med en ny rynka i din panna, kände jag. Jag har bilproblem.
Ja, men det dunkar i huvudet. Som det ofta gör.
Mm.
Men
är det något vi ska lösa här live då, tänker du?
Ja, jag tänker det.
Ja, ja, ja.
Därför att jag tänker nu sälja min Subba.
Mm.
Nu har jag haft den i, vad kan jag haft, ett halvår? Jag har ändå haft den ganska länge.
Ja, för vad det är, absolut.
Och nu är det dags, nu ska den iväg. Men vintern är ju inte slut. Jag kommer ju behöva liksom en vinterbil, likförbannat.
Ja, far from it.
Men däremot så känner jag så här, Torinon, kan jag aldrig sälja. Mörkland kan jag aldrig sälja. Sen har jag avverkat massa bilar som jag ångrade mig på, som jag någonstans kanske vill ha tillbaka, men inte akut. Mm. Typ Hamvin på något sätt måste jag ha tillbaka och Firebird 69 måste jag ha tillbaka och så vidare. Men en Wagoneer, det är för mig liksom, det är min vardagsbil. Jag älskar den så mycket så att det är liksom, det är den bilen jag vill ha till vardags.
Ja, ja.
Och men det går in, jag inser ju, fötter var ju isklumpar för att värmen inte riktigt lirade. Det är ju det här med gamla bilar. Så här, jag vill ha en sån fullt fungerande. Och då har jag ju varit inne på det här som vi har pratat om 1000 gånger, att jag ska bygga på en Jeep Commander.
Mm. Precis, vi har ju byggt på en Wrangler. En Wrangler en gång tidigare. Men,
och det blev ju väldigt, väldigt bra. Mm. Problemet med den är ju att hjulbasen är, tror jag, 15 cm längre cirka på Wranglern än på Wagoneeren.
Just det.
Vilket innebär att då förlängde vi alltså torpeden de centimeterna.
Ja, plåten där ovanför.
Vilket gör att motorhuven blir, i mitt tycke, aningen för lång. Alltså det är så...
Det är för att, ja, det är nog för att du vet om det. Det är väldigt få som skulle... Ja, jag vet inte.
Men i och med att man förlänger då karossen, då kan man inte använda original träsidor, original trälister.
Mm.
Och det... Alltså jag tycker karossen är, den är så perfekt i proportionerna.
Mm.
Så då har jag, ringde jag till Daniel Ginnestrand.
Innerslang.
Innerslang. Mm. I Laxå. Mm. DJs garage.
Ja.
Det är världens bästa mekaniker. För han är så jävla glad och problemlösare.
Mm.
Sen, nu har han ju förvisso inte löst det här problemet.
Nej, så långt ifrån.
Jag hatar honom just nu.
Ja.
Men det kommer gå över, känner jag. Mm. Men det som jag har då sagt till honom, det är att vi ska bygga... För jag har letat Commander nu i kanske i alla fall 4 månader.
Var det väl inget svårt att hitta en Commander, tänker jag.
Nej, men
jag
kanske är helt det fel. Är det att de som har gått runt 7000 mil, kanske finns en i hela Europa.
Mm.
Jag vill ju ha, ska jag ha en Commander vill jag ha en diesel CRD 3.0. Jag vill inte ha en stor Hemi som satt
där annars. Det.
För de drar så jävla mycket bensin. Jag vill ha liksom en vardagsbil, så ska jag ha någon form av ekonomi. Och ska jag ha en diesel som har gått runt 7000 mil, som jag sa, i Tyskland kan man hitta kanske en, men då ligger den på ungefär 20 000 euro.
Mm.
Hemma 200 000, säger vi. Ja. Lek med tanken. Men alla andra har liksom gått 15, 20, 22 000 mil. Och de som finns i Sverige är väl 2 stycken. De har gått över 20 000. Så här 21 eller 23 000.
Mm.
Och det är för mycket. Jag vill liksom, jag vill ha en ny bil.
Jag förstår.
Och då började jag titta på att man kanske skulle bygga på en Wrangler en gång till, även fast hjulbasen är lite längre. Men då började jag tänka att, nej men vad fan, vi kortar ramen 15 cm. Det är ju inte jättekomplicerat, speciellt inte för Daniel. Det är inte världens operation. Så att istället för att förlänga karossen fram så kortar vi ramen.
Men då får du ju samma problem ändå.
Vadå,
då kommer ju inte liksom träsidor och sånt där passa.
Jo, karossen blir ju intakt. Men man kortar ner ramen.
Ja, men hjulbasen kommer ju ändras ju.
Ja, men jag behöver ju korta ner hjulbasen. Det är ju det som är hela problemet.
Ja, just det. Vad dum jag är.
Ja.
Just det,
men,
ja, jag tänkte,
då blir nästa problem. Och det är ju att under Wrangler Unlimited så sitter en tank. Mm. Vilket gör att jag kan inte korta ramen. Då måste jag byta tanken. Och då börjar man bli så här, bygga om för mycket, känner jag.
Mm.
Men då kom jag på i morse att fan, vi bygger på en 2-dörrars Wrangler. Och så istället för att korta ramen så förlänger vi ramen 33 cm. Då blir hjulbasen identisk.
Mm.
Inga problem. Mm. Det gör
du har tänkt mycket, hör jag.
Jag har tänkt så mycket så att det gör ont i mitt huvud. Det, det dunkar. Men då har jag också kommit på att jag vill inte bygga på en liksom 12-13 Wrangler. Därför att den nya som kom sent 2018, men framförallt 2019, den Wranglern med nya inredningen och nya motorn, den är så jävla mycket schysstare.
Mm. Men den har du inte råd att kapa sönder å andra sidan.
Nej, men den bilen kan man hitta en ny 2-dörrars för 450.
Mm-hmm.
Det är jättemycket pengar
för
att klippa sönder.
Ja.
Men nu har jag satt Android på att hitta en 2-dörrars sen 2018, 2019 eller 2020 som är krockad. Så att hitta en sån på auktion, då kan man hitta den kanske för 16 000 dollar. Kanske man har den hemma för, ja, men säg 2,20.
Mm, just det.
Och då plötsligt, då är det samma peng som att du hör ju, det är krångel i huvudet.
Ja.
Problemet, det här är ingen som kommer begripa, för man måste nästan visa på bild, utgår jag från en tvådörrars och behåller torpeden som den ska, då kommer instrumentpanel och stolar sitta lite längre bak in i kupén, vilket gör att när man öppnar förardörren så är det, finns det en risk att bältet som sitter på B-stolpen kommer hamna lite för långt fram. Förstår, det är sånt där. Det är så krångligt i huvudet. Men det kommer bli bra.
Ja,
jag är pepp.
Jag hade känt att jag hade ingenting att tillföra den här diskussionen. Nej. Jag satt bara och lyssnade.
Men den är väldigt fin. Den nya är fin inuti. Jag funderar på om jag skulle ta och provköra en sån den här veckan, ja, bara för att få en lite feeling.
Kanske det. Men du, jag känner att det här är något som skulle kunna bli ett långt avsnitt. Det gör mig ingenting, men jag känner att idag kan det bli lite långt.
Bara för att jag inledde med något så här helt orerande.
Ja, lite det kanske som fick mig ut. Men vi har ju ett lyssnarbrev.
Ja.
Eller snarare, jag är lite intresserad av att höra om vi har fått något svar från förra veckan.
Det har vi.
Ja.
Från Hannes.
Ja.
Ska jag läsa?
Ja, men jag skulle påminna lite grann om vad han skrev förra veckan. Nej, det behöver vi kanske inte göra.
Nej, men det var ju han...
Det var ju lite speciellt.
Ja, han talade inte om vem han var. Han talade om vad han hette. Mm. Jag hävdade att det var sonen, du hävdade att det var pappan. Mm. Och sen radade han upp en massa bilar. Och så skulle vi placera bil på respektive familjemedlem.
Just det var så det var. Ja. Precis,
och så kan jag säga, så gjorde vi det med bravur, som vi alltid gör. Mm. Och nu har vi fått svaret, eller facit.
Ja.
Och då så skriver Hannes så här... Alltså, ni är ju så löjligt bra på detta.
Du ser.
Ja.
Fan.
Ja. Vi nästan att vi stannar där.
Ja.
Ja. Vissa saker är ju spot on och väldigt, väldigt nära andra gånger.
Ja.
Och så börjar han så här. LQ4-motorn, som ni sa, en pickis SUV-motor. Jag sa ju att det var 5-3, men LQ4, det är ju 6 liters motorn. Så det är en liten rättelse som tillverkades 99-07.
Mm.
Och den fanns bland annat i Silverado, Subban och Hummer H2.
Mm.
Det är ju en jävligt härlig motor.
Mm.
Men eftersom det är järnblock i den, så tål den mer ladd, till skillnad från aluminiumblocken, som till exempel LS1.
Mm.
Och, så det fick vi en liten fin lektion.
Ja, men det var en bra lektion.
Sånt där gillar vi.
Ja.
Och så skriver han så här, med det sagt, nu kör vi.
Ja.
Vem var det egentligen som skickade in brevet?
Mm.
Det var ju såklart sonen. Grattis, Krick.
Ja, bra.
Ja. Ja. Och det kläckte jag ju på namnet
Hans. Ja, precis.
Det är ett åldersdefinierat namn.
Liksom. Ja, det brukar du vara dålig på annars. Men även en blind hörna kan hitta ett korn.
Du hävdade ju att han heter Lukas.
Ja.
Då skrev han så här, jag heter inte Lukas, utan Hannes.
Ja.
Men det var nära att jag blev döpt till Eddie, då mina föräldrar tyckte att jag såg ut som monstret på Maidens första skiva.
Aha,
när de såg mig på ultraljudet. Jag är 24 år, vad sa jag? 22-27, sa jag.
Ja.
Det var ju väldigt spot on.
Mm.
Och det var faktiskt jag som började lyssna på podden förra vintern när jag jobbade i Åre. Jag introducerade podden till pappa någon månad senare. 59-nomaden tillhör mig. Och ja, den sitter självklart på luftfjädring.
Ja, så även det här är du rätt också.
Ja, helt rätt. Ja. Än så länge så har jag 100% rätt.
Ja. Ja.
Jag går aldrig ut utan mina Dickies jeans och Vans skor.
Ja, det var det jag skrev.
Och jag också.
Nej, det tror jag inte.
Det var det jag tänkte då.
Ja. Ja, det
är faktiskt syrran som reppar DC-dojer.
Ja.
Alla vi är ju helt sålda på gamla De Palma-jackor, kan jag tillägga.
Just det.
Borde de gamla De Palma-jackor, de här första generationens, dels de här baseballjackorna, de här Manchester-klubbjackorna med körsbär på för tjejerna där. De var jävligt. De borde få någon form av revival, kan man ju tycka.
Mm.
Sen skriver han vidare så här: anledningen till att jag funderat på LS är på grund av att kunna köra längre roadtrips utan att oroa mig för mycket.
Mm.
Men för varje dag som går blir jag mer och mer kär i 348 och har insett att en LS-motor blir nog i nästa projekt istället. Jag kan ju köra ut på roadtrip ändå.
Just det.
Det här kan jag ju hålla med. Exakt samma grej har jag ju med min Torino. Man förälskar sin gammal motor. Jag menar, om allt
får stå
funkar,
för er två. Ut med skiten bara, säger jag.
Han fortsätter. Mm. Jag kan verkligen se mig själv crusada runt i Santa Monica med 59an.
Mm.
Lyssna på Misfits och ta min longboard ut i vågorna eller en skate till bowlen.
Snyggt.
Min syster heter inte Holly utan Felicia.
Mm,
hade
klart.
Pappa själv fått bestämma hade det nog blivit Nova.
Ja.
Förstår du hur vi tänkte
ja.
Helt rätt.
Ja.
För det var hans första jänk.
Mm.
Flisan, som hon även kallas, är ett år yngre än mig. Och hennes stil är verkligen all over the place. Det händer att hon klär sig som en riktig rockabillybrud någon gång per år. Men oftast går hon runt i DC-skor, De Palma-jacka och en keps.
Mm.
Flisan är nog den som brukar sin bil absolut mest i familjen. På sommaren kör hon den varenda dag.
Mm. Än vet vi inte vilken bil det är.
Det kommer nu.
Ja. Jag tycker att vilket gulligt smeknamn, Flisan.
Ja. Jag älskar den här familjen.
Ja,
jag vill vara en del av den här familjen.
Ja.
Och jag känner också att Hannes skriver jävligt bra. Det här är inte en av de många lyssnare vi har som satt längst bak i klassrummet och slängde snus i taket och skolkade.
Nej,
Hannes.
Ja.
Det här det är jävligt välskrivet och rättstavat.
Ja.
Vad skriver han sen då? Jo, kan även vara så att hon gillar fart lite mer än vad jag gör.
Hoppsa.
Så hennes Buick passar henne perfekt. Och just det, ja. Det är en G6-klon som jag då sa.
Oj, vad fel vi hade där.
Med alla tillbehör, förutom motorn, måste ha glömt att skriva det.
Ja, det var ju vi hade ju fel, men jag är glad över att vi hade fel i det avseendet.
Ja.
Att det är hon som kör den, för det är ju jätteovanligt.
Och det är otroligt härligt.
Fränt. Ja, skitfränt. Heja Flisan!
Pappa Robban, som för övrigt heter Lars i andra namn.
Jaha, ja.
Vad sa jag?
Lars, kanske?
Ja, Lasse va?
Ja.
Eller Leffe.
Ja.
Det var väldigt nära. Ja. Alltså, i alla fall.
Mm.
Han fyller 50 i maj. Mm. Det kan ni kan ju passa på att säga grattis. Han vill verkligen inte bli påmind.
Nej. Och okay. det hemska här är ju att han är lika gammal som oss då. Han är ett år äldre.
Nej.
Jo, vi är 49.
48.
I år är det 49. Det är nytt år nu, min vän.
Jo, men kan ju inte säga att vi är om vi inte har
fyllt. Han fyller ju 50. Vi fyller 49. Då är han väl för fan ett år äldre än oss.
I maj.
I år, ja.
Ja.
Fortsätt.
Ja, han är ett år äldre än oss.
Ja.
Men det är en gubbjävel.
Ja,
alltså, Robban, nu är livet... kliver nu in
ju,
i det sista kapitlet.
Du vill identifiera dig med Robban liksom, men det är ju farsan där, farfar som du är närmare. Ja,
du menar att jag vill identifiera mig med Hannes, du blandar fortfarande ihop.
Ja, just det. Ja, fan vad rörigt det blev.
Ja, hur som helst. Han är då uppvuxen på dragracingbanan, både som mekaniker och körde även själv ett antal år.
Fränt.
Jävligt. När han inte varit på banan så har han byggt bilar, oftast kompressormatat, hotrods, muskelbilar, pickisar, hojar och även gamla dragboats.
Oj.
Och när han fick höra talas om Street Week så kunde han inte låta bli att köpa tillbaka sin gamla 46 Ford Coupé. Och det blir första gången han tar sig an såna här moderna ungdomsprylar som turbo och motorer man läser med datorn. Så vi får se hur det går. PS, ja. Äger bara svarta jeans och svarta t-shirt.
Farsan.
Ja,
just det.
Mm. Slutligen då. Mamma.
Mm.
47 år.
Mm.
Nina.
Ja, såklart.
Vad sa vi? Eva. Men det är deras söta granne, skriver han.
Jaha.
Hon tyckte...
Ja. Den här Eva.
Ja.
Det är någon liten crush han har på grannfrun. Liksom,
ja.
Är det liksom,
man tänker sig spontant att det är grannmamman.
Ja, jag fick också för mig det.
Men det kanske är grann...
Dottern kan det lika.
Det kan ju vara granndottern.
Ja. Ja, alltså, säger att det är mamman, det blir härligare.
Ja, alltså, precis.
Ja. Fortsätt.
Hon tyckte att det var roligt att hänga med på dragracing när vi var små. Men hennes intresse för bilar är inte riktigt lika starkt.
Nej.
Hon sitter gärna hemma och läser en bok när vi är i garaget.
Ja.
Och när helgen rullar in och cruisingen går är hon först in höger bak och sjunger högst. Låter också, du hör ju vilken härlig familj.
Ja, verkligen.
När jag skrev in mitt mejl så körde mamma en Volvo V90.
Mm.
Vi var ju där. Trist svenne bananbil.
Inte jag, var ju långt ifrån
det. Men jag, än så länge så kanske det här är min bästa analys i poddens historia.
Ja, du tror det, men visst, det är säkert var så. Säkert.
Men sen skriver han så här.
Ja.
Men,
ja.
Samma fredag som ni släppte podden
mm.
så kom de hem med en Dodge Ram.
Ja.
Så jag antar att ni typ lyckades rätt med båda era gissningar. En amerikansk SUV pickis eller en typisk svenne banan.
Ja.
Eller hur?
Ja, bra. Ja.
Och vart kommer vi då ifrån?
Mm.
Vad smart av er att gissa på Norrland.
Ja.
För det är typ halva Sveriges landskap.
Ja.
Mm. Det,
jag kommer inte ihåg.
Det han har genomskådat oss.
Ja, gissade jag på Norrland verkligen? Nej, men Värmland sa jag.
Ja, så är jag nog Norrland. Jag minns inte vad du sa. Men det känns som att vi hade rätt. Även vi är från Skellefteå.
Just det.
Tack för en grym podd. Wallmark.
Wallmark.
Walmart. Bra USA-klingande Walmart-namn. The Walmart Family. Det låter som en dokusåpa.
Ja, verkligen. Det skulle gärna se en dokusåpa om den här familjen, känner jag.
Jag känner att
och grannfrun. Och
min uppväxt liksom i en betongig Kungsholmen där man cyklade omkring. Ja. Det är liksom väldigt blekt i jämförelse med liksom en drag racing uppväxt i Skellefteå.
Ja, fan ja. Ja, men det här känner man sig lite stärkt av. Förra veckans analys.
Jag ska ohotat säga att det här kanske var det bästa vi har gjort.
Ja, okej. Okay, ja, jag säger inte emot. Men vi har ju ett lyssnarbrev även den här veckan.
Ja, ska du läsa det?
Ska jag läsa det då? Ja. Följer eran podd slaviskt, bla bla bla.
Du brukar alltid hoppa... Du säger, han heter Peter Johansson.
Ja,
och skriver så här, hejsan Ponkan och Krik.
Ja.
Men man sen... måste sätta en stämning,
okay, jag. Följer eran podd slaviskt, bla bla bla.
Ja, här orkar han inte liksom skriva.
Nej, det gillar jag.
Han gav upp liksom efter tre ord.
Ja, och tänker att här har ni kanske ännu ett intressant fall för obducenten och allmänläkaren. Ja. Vi får väl se.
Ja.
Brukis sommartid är en halvdassig Pontiac Firebird från 89. Och vintertid en svårt misshandlad Toyota Corolla Liftback från 00.
Ja.
Hobbybil. En 1970 Mustang med en 351 i då. Hardtop tyvärr under rullande renovering, skriver han.
Mm.
Fanns till för några månader tillbaks också en Firebird Formula 400 från 75. Obs manuell.
Mm.
Även den som ett rullande renoveringsobjekt som tyvärr blev tvungen att avvaras. I hemmet finns också en själlös Opel Vectra 06. Ska bli superspännande att se vad ni kommer fram till. Med vänlig hälsning, Peter. Ja, det här kommer bli mörkt.
Ja, fy fan, tror jag. Mörkt. Ja, det är hemskt.
Alltså. Ja, vem ska börja?
Börjar du.
Ska jag börja? Ja. Jag börjar som vanligt då. Det är... Nej, men det här är ju utan tvekan den mest sorgliga samlingen bilar som obducenten och allmänläkaren har stött på, känner jag.
Ja.
Den får en ju att liksom vilja ta fram den här riktigt rostiga bensågen i verktygslådan och börja såga. För den här gången har vi ju att göra med en riktig trasank, känns det som.
Ja.
Eller hur? Visst är det lite så? Den här trasanken heter ju Peter.
Mm.
Och det kanske får honom att tro att jag då, i och med att jag också heter Peter, skulle bli lite vänligare inställd i min analys. Men där har han ju fel, för namnet Peter är ju, det är ett skitnamn som varken han eller jag har någon större anledning att vara stolta över ju. Eller
hur? Mm.
Och namnet skvallar ju såklart också om att den här tvivelaktiga personen är född i slutet på 60 eller i början på 70-talet. För det känns ju som att det var under en ganska kort period i världshistorien som föräldrar döpte sina barn till just Peter.
Mm.
Och då kan vi slå fast att han bör vara född någonstans mellan 1965 och 1978.
Mm.
Vilket gör att vår brevskrivare bör vara någonstans mellan 49 till 56 år. Vanligtvis brukar ju de som skriver till obducenten och allmänläkaren vara personer som lever innanför de liksom, sociala ramarna som liksom, det svenska samhället har satt upp som någon form av norm för vad vi tycker är acceptabelt. Ju.
Mm.
Men den här gången undrar jag om det inte är så att brevskrivaren befinner sig i samhällets utkanter. Bilinnehavet skvallar ju om det, tycker jag, eller hur? Ja, visst är det så ändå?
Vi tänker lika.
Ja. Mm. Men jag tror inte att det alltid har varit så här. Utan jag tror att det fanns en tid i Peters liv som såg mycket ljusare ut än vad den gör idag. Och jag tänkte att vi skulle be oss tillbaks till den tiden för en liten stund.
Det är han värd.
Ja, det är nämligen så här. Att Peter var en gång i tiden basist i ett mycket, eller åtminstone ganska framgångsrikt svenskt hårdrocksband. Typ att han lirade med så här John Norum eller kanske med i Dalton eller typ 220 volt. Men om jag skulle ge mig på en gissning så lutar det mest åt att det kanske var något band som typ Swedish Erotica kanske. Det är inte så viktigt exakt vilket band det var, men du fattar vad jag menar. Och på den tiden, det vill säga någon gång i slutet på 80-talet och början av det tidiga 90-talet, då lekte livet för vår vän Peter.
Mm.
Ja, han hade skivkontrakt och han reste land och rike runt och pumpade ur sig simpla men ganska medryckande basgångar med hjälp av sin Hammer T-Bird bas som han påstod var samma bas som Nicky Six använde, men det var ju såklart inte sant.
Nej, det var ju påhitt.
Ja, och han låg med liksom mängder av väteperoxidblonderade landsortsmadrasser och drack Jack Daniels till frukost och livet var liksom en enda lång hårspraysdoftande hårdrocksdröm för Peter. Ah. Och hemma i garaget då, i Jordbro, där Peter kommer ifrån, där stod en då helt ny Firebird. Och ytterligare en ganska ny Firebird Formula 400 från 1975.
Ja.
Dessutom hade han för de senaste stimpengarna precis köpt en 70 Mustang som var tänkt att bli en racebil för strippen. Ja, du vet, man vill ju ha något att hålla på med mellan turnerandet och låtskrivandet liksom, lär han ha sagt i en intervju någon gång i den svenska hårdrockstidningen Heavy Mental. Och att det köptes bilar i parti och minut i den här perioden av Peters liv var verkligen inget konstigt. För det berodde helt enkelt på att bandet han spelade i vid den här tiden hade börjat spelas lite grann på några få lokala radiostationer i USA. Och Peter och de andra bandmedlemmarna gjorde sig mentalt förberedda på att erövra det stora landet i väster. Så att dra på sig lite lån och köpa lite nya fräscha bilar, det kändes tämligen riskfritt.
Ja, till och med jag kände det.
Eller hur?
Ja.
Han levde med andra ord liksom det liv som han ända sedan de unga tonårens timslånga onanisessioner i tidningen Okej under täcket i villan hemma i Jordbro drömt om att få leva.
Ja.
Och just där och då så såg framtiden väldigt ljus ut. Då plötsligt, boom! Som över en natt.
Vad hände?
Då briserar grunchen och regnar ner över världen likt ett radioaktivt moln från Tjernobyl och lyckan. Med sina ångestfyllda texter och sin liksom loppbitna koftor och rutiga flanellskjortor och bandmedlemmar som såg ut att ha liksom skörbjugg och liksom samla på minkar, så tar de över tonåringarnas medvetande och affischutrymme på varje pojk- och flickrum runt om i världen. Plötsligt vill liksom ingen lyssna på Peter och den liksom 80-tals metal som han och hans vänner försöker frälsa världen med. Ingen vill ens erkänna att de liksom någonsin gillat de stora banden som Whitesnake eller Poison eller Motley Crue. Till och med band som Guns N' Roses och Disneyland After Dark fick det kämpigt vid den här tiden. Och liksom lirade man i ett band som det som Peter hade, då var det lite som att köra rakt in i en vägg. Det tog liksom tvärstopp. Och för att lindra lidandet så ökade Peter ganska snart på sin konsumtion av Jack Daniels ordentligt. Men det hjälpte inte. Ångesten som rev i bröstet efter att liksom Peters musikkarriär snubblat på mållinjen, skulle man kunna säga, den blev för mycket och ganska snart så gick han över till liksom starkare grejer som inmundigades via vener i armen istället för ur glas eller flaskor.
Det är så mörkt.
Det ena leder till det andra. Och idag bor Peter i en husvagn i Tullinge. Ensam och nedbruten hankar han sig fram genom att sälja koppartråd till en tvivelaktig kringresande skrothandlare från Moldavien de gånger som den här skrothandlaren har vägarna förbi Stockholm.
Ja.
Och ibland när det tryter så tar Peter sin, som han skriver, svårt misshandlade Toyota Corolla Liftback eller sin själlösa Opel Vectra och beger sig till Frihamnen i Stockholm för att sälja sig till vitryska sjömän som i utbyte mot några sketna hundralappar i stort sett får göra vad de vill med Peters kropp. Allt för att han ska ha råd att underhålla det här numera skenande missbruket. Den här Firebird Formula 400 från 75, den har ju såklart knackat bort för länge sedan. Men hur illa den har varit genom åren så är det två bilar som Peter vägrar att sälja. Det första är Firebirden från 89. Helt enkelt för att det är liksom den sista som håller honom kvar i den tid som flytt och som på något sätt blir en livlina till idén om att det kanske på något jävla mirakulöst sätt skulle kunna finnas en väg tillbaks till rampljuset.
Mörkt.
Anledningen till att han har Mustangen kvar, det är däremot inte lika romantisk. Den står under en presenning bakom husvagnen och rostar sönder. Men den fyller en viktig funktion. Peter hyr nämligen ut den till sin bästa vän, till lika olycksbroder och före detta sångare i Peters gamla band. Han bor där tillsammans med sin sedan länge döda och uppstoppade mor som han vägrar att skilja sig från. Och även om Peter tycker att det här är både lite sorgligt och motbjudande att klacken, som han kallas, bor där med sin döda mamma, så kommer han inte ifrån det faktum att han ändå får in 140 spänn i månaden i hyra och att Peter och Klacken faktiskt fick till en riktigt trevlig julfest tillsammans i Mustangen senast. Så det är med tungt hjärta som jag liksom ställer den här diagnosen, men jag vill ändå tacka Peter för dels för att han lyckades hålla sig så pass nykter att han tog sig igenom och klarade att skriva det här brevet.
Ah.
Och jag hoppas liksom från botten av mitt hjärta att, liksom, att det finns någon väg tillbaks till livet igen. Så känner jag lite när jag läser det här brevet. Eller känner, det är lite här jag tror att det är så här jag tänker mig att, att Peters liv är idag, baserat på de bilar han äger. Alltså, vad tänker du?
Ja, men jag tänker att vi tänker så lika i det här. Och det här, ibland så blir det ett till synes glatt brev. Det belägger sig som en våt filt. Jag känner mig uppriktigt oroad.
Ja.
Alltså, därför har jag tittat på vem han är, men jag har också ställt ut egentligen ett recept till honom.
Ja, men det var ju bra.
På hur han ska få ordning på det här, mörkret och den här skiten. Ja. Jag känner, precis som du, vi tänker skrämmande lika, men det här är ändå ett parallellt universum. Det här är, jag kommer måla upp en lite annan person.
Mm. Och så kanske sanningen ligger någonstans mitt emellan. Va?
Ja, eller så är det inte mitt emellan, utan det är exakt de här två personerna.
Ja, just det. Ja.
Jag tänker så här, det här känns, det är så mörkt så att det känns östeuropeiskt.
Ja.
Jag ser inte att han är östeuropé, men de här smutsiga, dassiga USA-bilarna som han nämner, de osar på något sätt att de är parkerade i lera.
Ja,
hela brevet känns lerigt.
Ja, och regnigt.
Och det är lera som har letat sig in i bilarna.
Ja.
Så att leran är överallt.
Lera runt kolvringarna typ.
Och precis som precis som Peter själv säger, han pratar ju om, han formulerade ju att i hemmet finns också en själlös Opel Vectra.
Ja,
men det är det här själlösa som på något sätt drabbar mig. För att det som Peter äger och har ägt, det är liksom ett unikum av själlösa jänkare. Eller själlösa bilar överlag.
Mm.
Och då tänker jag så att det här speglar någonting. En brist på självkänsla i kombination med en brist på kontanter.
Mm.
Och det här är ju ofta ur ett psykologiskt perspektiv det man kallar för a slippery slope.
Ja, just det.
Alltså ett liv som är på väg i fel riktning, snett neråt. Och det kan gå
eller rakt neråt som i mitt fall.
Ja, du beskriver ju mer än någon form av ättestupa.
Ja, fritt fall bara.
Ja, och jag säger så att det här kan gå långsamt eller fort.
Mm.
Trashankar har ju en tendens att haka sig fast med hörntänderna. Och aldrig dö.
Nej, ja, just det.
Alltså så här, Christer Pettersson.
Ja, liksom, det var ett dåligt exempel eftersom han ju är död.
Men jo, men han levde ju 30 år på övertid.
Ja, de är lite som katter.
Ja.
Mm.
Min känsla är i alla fall att Peter behöver göra någonting radikalt åt sitt bilinnehav. Mm. Om vi börjar med bruksbilarna då. En 89 Firebird, det är alltså den tredje generationen av Firebirds vars liksom kaross plågade världen mellan 82 och 92. Ska man säga någonting snällt så fanns det ju en 89 Trans Am GTA som hade liksom en plastkjol styling.
Mm.
En vit sån. Det väcker ändå lite nostalgi.
Ja, just det. Den här va? Typ.
Exakt. Ja, just det. Ja. Men den är ju så långt ifrån Peters bil som man kan komma.
Ja.
Så att Peters bilar väcker liksom inte den typen av känslor.
Nej.
Vinterbilen, en misshandlad 00 Corolla. Det är ju en bil som på något sätt socialgrupp 3 åker med för att hämta ut sitt socialbidrag efter någon sån här elallergidiagnos.
Mm. Psoriasis alltså, och elallergi.
Alltså folk som bor i en husvagn i skogen. Precis som du nämnde.
Just det.
Ja.
Mm.
Men de här bilarna tillsammans, de ger en lite annan bild av Peter. Därför att Peter bor i en väldigt liten lägenhet i Södertälje.
Ja. Men det var Stockholm båda två tror jag.
Inredningen i Peters lägenhet, den luktar liksom en blandning av kattmat, urin och rök.
Ja.
Du vet, det är en väldigt speciell.
Jag vet precis hur den luktar.
Ja.
Mm.
Och på dagarna så jobbade Peter på Scania. innan det blev nedskärningar. Nu är han liksom en ambulerande lastbilsmäck. Men eftersom Peter precis har fyllt 44 år så känner han liksom att det är skönt att så här sent i livet slippa ansvar och Scania-chefer. För nu kan han gå runt och muttra och gnälla på en frilansarbetsplats där det liksom inte gör någonting om han får sparken.
Nej, just det.
För det händer ju att han tar en liten hutt på lunchen. Men Peter har ju ändå ett förvridet USA-bilsintresse. Och han hyr av en kompis då ett kallgarage. Eller man kan nog kalla det mer en lada med glesa plankor och ett väldigt ojämnt golv. Återigen lera. Och här står ju hans 70 Musse HT. Och det är ju en bil som vi har skällt på i många tidigare avsnitt. Och Fastbacken, 70 Fastbacken, det är ju en av världens vackraste bilar. HT:n, det är en av världens vidrigaste bilar. Det är som två syskon där den ena fick en vårta på näsan i kombination med en halvsides ansiktsförlamning. HT:n liksom dreglar ur mungipan medan Fastbacken trippar omkring på ett cocktailparty i Beverly Hills.
Lite som Brad Pitt och hans bror.
Har Brad Pitt en bror?
Ja, som är ganska ful.
Är det sant?
Ja, jag tror det. Jag ska googla.
Det får vi googla. Fuck vad kul. Men här har ju då såklart Peter valt den fula syrran. Och dessutom troligtvis så är det så att den aldrig kommer bli klar heller. Och det som smärtar lite, det är att han hade en oslipad juvel i samlingen i form av en 74 Firebirden. Även om det var en formula så är liksom, så här, den är inte bäst i klassen, men den hade någonting. Och det här blir så symptomatiskt för ett slippery slope-liv att det enda man hade, det sålde man.
Liksom. Förlåt att jag avbryter. Han är inte ful, men här är Brad Pitts bror.
Han ser ut som han, den här från City Akut. Nej, det är från skitsamma.
Scrubs,
exakt.
Han är inte ful kanske.
Nej, men han är ju inte Brad Pitt.
Nej, det var inte. Fortsätt.
Sen har vi den här obegripliga 06a Vectran. Och jag tänker så här, vad kan det finnas kvar? 18 stycken? 17 stycken?
Ja.
I Sverige?
Mm.
Alla andra har liksom rostat bort eller gått på skroten.
Med all rätt.
Bara för att de är så själlösa och deprimerande. Det känns nästan som att alla som någonsin har ägt en Vectra har liksom följt med bilen till skroten och avslutat sitt liv med bilen i pressen.
Ja,
så känns det lite. Så vad ska nu våran stackars Peter göra?
Ja, finns det något?
Ja, men jag känner att jag har ett stort
läkaransvar här. Jag vill ändå sluta liksom ljus i hopp.
Ja, det kommer du få.
Ja, vad bra.
Ja. För Peter behöver göra en omstart med allting.
Mm.
Lite som du vet, folk som åker in med oregelbunden hjärtverksamhet.
Ja, just det.
Så, omstart. Ja. Det är det han behöver göra.
Oj.
Jag säger så här då. Vi skrämde dig. Så. Nu i helgen så ska Peter åka till något byggvaruhus och köpa målarfärg. Först ska han måla om hela lägenheten. Sen ska han köpa lite nya kläder. Liksom en ny stil.
Mm. För vilka pengar då?
Ja, men det, jag tänker att det är så lite pengar så att det kan han panta sig till. I sammanhanget. Han ska klippa sig också.
Mm.
För han har någon
raka sig.
Icke-frisyr har han, eller hur?
Ja.
Så att han behöver liksom överraska...
Ja, i min värld har han ju fortfarande långt hår som är väldigt uttunnat.
Ja, det är det jag säger, att han behöver klippa sig. Klippt och skaffa ett jobb.
Ja, jag tänker nog att han behöver raka sig, för jag tror att det är ganska tunt uppe på.
Ja, det kanske är det han ska göra. Men framförallt ska han överraska sin omgivning. Man kan kalla det här liksom en dealen med bilen makeover.
Det är det
han ska göra nu. Han behöver bli...
Mer som oss.
Det hade varit förödande. Men han skulle i alla fall behöva bli Peter 2.0.
Ja, just det.
Och då tänker jag så här. Har man gjort någon form av mental uppfräschning? Jag kommer ihåg när jag var liten på det glada sena 70-talet.
Ja.
Då rökte ju alla.
Ja, och, fan det var tid det.
Och jag minns att båda mina föräldrar rökte. Under en ganska kort period. Morsan slutade. Men jag minns så väl... farsan bodde ute på Stora Essingen och hade ett stort skägg. Och så bestämde sig att nu ska jag sluta röka. Och det han gjorde var att han rakade sig.
Oj då.
Slätraka. Liksom, det blev som att bara bort med det gamla.
Ja, raka bort det nikotingula skägget.
Curlsvart. 70-tals stiligt tätt 70-tals skägg. Ja. Men Men
hade det varit ljust, då hade det varit gult. Men nu syntes det.
Ja, det är ju det som är fina med att vara mörkhårig. Ja. Det är att man slipper få så här bländ mustasch.
Ja, exakt.
Men det var så symboliskt att man gjorde sig av med någonting som var en själv. Mm. Och då kunde man i den vevan, i det svepet, få bort en massa annan skit. Mm. Till exempel rökning.
Ja.
Och det är det här som Peter behöver göra. Han behöver inte liksom gå och köpa dyra kostymer, för det är inte,
nej,
han,
det är inte han.
Men han behöver köpa rena kläder.
Mm. Mm.
Ut, liksom bara på H&M. Ja. Alltså något billigt. Ja. Han behöver bara bli ny.
Ja.
Sen ska alla bilarna han äger ut på Blocket. Han kommer få 35 000 för den här Firebirden.
Ja, det säger du.
Ja, mm. Jag hävdar det bestämt, utan att ha sett den. 35 får han för den.
Mm.
Han kommer få 5 000 för Corollan.
Mm.
Även om den är beat up.
Ja.
Men 5 000 får han för den. Och för mussen får han 65 000.
Ja, det beror på. Det var ju renoverings- eller lite rullande.
Jag vet det, är inte. 70, ja, det är en 70 HT. Ja, det han kunna få. 65 kommer han få. Ja. Väktaren får han 0 kronor för.
Ja.
Men det här är totalt 105 000 kronor.
Det är väldigt mycket.
Jag tror inte att Peter ens har tänkt på att skiten han sitter i och skiten han äger, det är ändå över 100 000 kronor.
Ja. Worth of shit.
Ja.
Mm. Och lite så här, en bajskorv är en bajskorv, men mycket bajs i gödsel. Lite så. Att...
Har du kommit på den själv?
Ja, var inte det bra?
Ja, det fanns någonting.
Ja, där. Eller hur? Ja, jag kom på den nu.
Det var ju ingen sån här... det var inget meme.
Nej.
Det var ingen tavla man ramade
nej,
in.
Nej, eller?
Kanske, vi kanske ska ha den här på kontoret.
Ja, Peter kanske ska ha den i sin nya lägenhet.
Ja. Men för de här 105 000 så kommer han kunna köpa en otroligt fin 89 Caprice Classic Brougham. Alltså en bil som har blivit en klassiker, och den kan han använda både som vardagsbil och helgnöje. Så att nya rena Peter åker omkring i en schysst klassisk amerikanare. Det blir liksom han. Det blir en lugnare version av honom.
Ja, ja.
Istället för liksom någon så här hårdrocks traumatiserad Firebird.
Mm, mm. Då skulle jag vilja föreslå den här brun metallic med vit hardtop.
Jag får se.
Den här var ju väldigt fin.
Ja, jättefin. Den här är lite äldre, var en 77 år.
Ja, kanske det var.
Där. Men
ja.
Jag tänker att en vinröd.
Ja,
med,
det är nice
och bra här med de här lite tjocka stoppningen i sätena. Han behöver liksom...
HGV blir dyrt, va? Det har han inte riktigt.
Nej, han ska inte ha HGV.
Jag tänker om man är lastbilsmäck så kan det vara bra att få med sig grejer. Men...
Ja.
Skitsamma. Jag gillar det.
Ja, nu är vi ju väldigt nyfikna. Nu vill vi liksom höra...
Framförallt vill vi höra av honom att han lever när det här sänds.
Och sen känns det som att det kanske inte räcker att Peter mejlar oss och skriver hur rätt vi hade. Utan han kanske behöver mejla oss en gång i veckan.
Ja.
Bara för att tala om att han går på metadon eller att han lever. Liksom.
Exakt. Han är alltid välkommen. Kliniken står öppen.
Ja. Och frikort gäller.
Ja, absolut. Mm. Absolut.
Peter, kommer vi behöva hjälpa framgent?
Ja,
känns det som.
Ja. Du, vi fick ju faktiskt ett mejl förra veckan.
Ja.
Jag tänkte bara läsa upp det från en Magnus Karlsson. Apropå mejl.
Sångaren Magnus Karlsson?
Nej, det tror jag inte. Kan vara. Vem fan vet. Så här skriver han i alla fall.
Mm.
Hej och tack för ett bra program. Gillade inslaget med Dakar-rallyt. Ni borde uppmärksamma PG Crazy Swede Lundmark.
Ja, det har du gjort.
Ja, och hans otroliga prestation i rallyt.
Ah.
Helt själv, utan team runt omkring sig. Och så skickar han en länk då.
Ah.
Och jag hade väldigt dålig koll på vem den här PG Lundmark var. Jag har ju bara varit intresserad av bilar tidigare när det gäller Dakar.
Ah.
Det är först i år som jag liksom har snöat in på liksom hojsvängen. Så jag är ju novis i det här området fortfarande. Så ni experter där ute, ni får väl ha lite överseende med mina bristande kunskaper. Men jag tycker om att ni hör av er och liksom skickar länkar där jag kan läsa på. För du vet, när jag väl intresserar mig för något, då går jag all in.
Ja, som du gör nu med Dakar och motorcyklar. Jag vet ju att du kommer komma ut på andra sidan och så kommer det här vara lite svalt igen. Jag känner dig så väl.
Jag har svårt att se det. Men...
Så nu är jag precis som mitt äktenskap, så jag låter dig hållas.
Ja.
För jag vet att det här kommer liksom lugna ner sig.
Jag tror att det är du vill att det ska vara så. Du är rädd att förlora mig. Jag tror att det är så. Men jag klickade på den här länken hur som helst och då kan man läsa det här. PG Lundmark är kanske inte så väldigt känd för allmänheten, men i vissa kretsar är han oerhört berömd. Till och med en riktig superkändis skulle man kunna säga. Han är mannen som för snart 20 år sedan bestämde sig för att sälja sin älskade Honda XR 600 och helt enkelt lägga hjälmen på hatthyllan för gott. När en köpare ville ha motorcykeln kunde han inte sälja den. Han behöll helt enkelt motorcykeln och började istället fundera på att köra Dakar-rallyt.
Ja, bra uppgradering.
Ja, han gjorde ett lappkast kan man säga. Mm. För den som inte vet vad Dakar-rallyt är, eller Paris-Dakar som det tidigare kallats, det är alltså då ett av världens mest krävande lopp. Dakar-rallyt är ett år... Nej, det här behöver vi inte läsa, för det vet ju alla. Bla, 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 bla. PG började fundera. På den här tiden hade han varken dator eller internet, så han skickade helt enkelt ett brev till tävlingsorganisationen och frågade vad det skulle kosta att vara med. Svaret han fick var 500 000 kronor, och här hade kanske de flesta gett upp, men det gjorde inte The Crazy Swede. Han började istället fundera på hur han skulle kunna skrapa ihop pengarna för att genomföra sin dröm. PG lyckades hur som helst skrapa ihop 360 000 kronor och bestämde sig för att det här var tillräckligt. Han skulle köra Dakar-rallyt. År 2000 körde PG sitt första Dakar-rally. Han blev snabbt känd bland alla deltagare eftersom han genomförde loppet helt ensam. Han hade varken supportteam eller mekaniker.
Det är sjukt.
Ja. Han fick mycket snart smeknamnet The Crazy Swede. Och i Sverige kallades PG alltifrån ökenkungen till vilden från Fjällbonäs. Första gången han körde de 1100 milen slutade han som 11. Vilket är helt sinnessjukt bra av det 210 startande i motorcykelklassen.
Det känns ju nästan som att det är omöjligt.
Ja, det är otroligt.
Ja, det är otroligt.
Men det gjorde han i alla fall. Ja. Jag älskar när våra lyssnare hör av sig med mejl och tipsar om såna här grejer. Så ja. Jag bara känner att jag drar av det lite snabbt. Ja. Så får jag det snabbt. Men den här PG, The Crazy Swede, han ska nog fan försöka...
Det kan bli en av Ponkans gubbar framöver.
Det är inte alls omöjligt. Jag vill träffa honom på något sätt.
Ja.
Men apropå det här då. Mm. Nu!
Ja,
är det dags för hoj? Skoj!
Skoj på hoj! Northbike.
Dream it, live it.
Hoj, skoj eller skoj på hoj?
Hoj, skoj.
Skoj på hoj.
Ja. Nej, det är jättedåligt.
Ja, det är hemskt
dåligt. Ja, det är skitdåligt. Jag vet. Vi får hitta på något nytt namn till nästa
Dealen
vecka.
Med hojen.
Dealen med hojen.
Har vi ju på något sätt sagt i andra sammanhang.
Vet du vad det är dags för nu?
Hojskoj.
Dealen med hojen tänkte jag.
Vad är det för nytt segment?
Nej, men under några veckor så har jag snackat om lite olika kända och berömda motorcykeltillverkare.
Mm.
Som alla har det gemensamt att de säljs på Northbike ju.
Ja.
Och varje märke har ju ofta en eller två modeller som liksom är mer eller mindre ikoniska. Till exempel Triumphs Bonneville eller BMWs GS eller Hondas CB750 och så vidare.
Ja, känner du att om du skulle prata om en hoj som Northbike inte säljer, känner du att du skulle få dåligt samvete då?
Men där kan jag säkert hamna. Men just jag ville börja det här med att liksom ta mig an de varumärken som säljs hos Northbike.
Ja, men jag förstår.
Och vi har idag då kommit fram till det sista. Men innan jag berättar vem det är så tänkte jag säga det att apropå de här liksom ikoniska modellerna som nästan alla...
Men de säljer ju även bägg.
Ja, det
på Northbike. Vilket innebär att du kan ju prata Ducati. Om du känner för det.
Ja, precis.
Alltså jag vill bara... Du ska inte ha dåligt samvete.
Nej då. Men jag vill prata om det här. Och jag vill framförallt prata om, om den här hojen som jag snart ska presentera.
Vad är det för hoj?
Om du bara håller käften så ska jag se om jag kan liksom komma fram till det. Jag har liksom funderat ut den här veckan.
Jag ska försöka.
Ja.
Jag känner mig pratig.
Ja,
men nu
det är det värsta jag vet.
Ja, jag vet.
Ja.
När jag avbryter dina resonemang, jag tror att lyssnarna avskyr det också.
Ja, jag tror det. För du avbryter liksom sådär så att man får börja om hela tiden.
Ja, men jag tycker det är härligt.
Ja, när jag avbryter dig så gör jag liksom det när jag hör att liksom det här, nu har du pratat klart om
jo,
det.
Jo, men du är ju nyanserad.
Ja.
Jag saknar ju den förmågan.
Ja, det är för att du inte har några syskon. Eller
jag har ju syskon.
Ja, men inte när du var liten.
Nej.
Du fick som du ville hela tiden. Bara gapa rakt ut hela tiden. Det finns en modell från ett varumärke som är mer ikoniskt än alla ikoniska modeller tillsammans. Om inte annat så för det fantastiska namnet som den här hojen har. Nu ska du få prata. Har du någon aning om vilken hoj jag eventuellt skulle kunna tänka på? Tänk efter nu. Vilken är den mest ikoniska?
Harley Davidson.
Jag pratade modell, inte en varumärke.
Jaha.
Kawasaki Ninja.
Ninjan.
Alltså.
Nämnde vi i podden? Nej, det kan vi inte prata om i dessa tider. Den där ninja-föraren.
Jaha, nej, det kan vi inte prata om.
Nej.
Nej. Nu blir folk nyfikna. Nej, men idag, alltså Ninja. Idag finns det förvisso olika modeller från Kawasaki som förärats med det här magiska namnet Ninja då. Och idag tänkte jag snacka lite om några av dem. För det har nämligen då, som sagt, blivit dags att ta sig an Kawasaki. Som är det sista märket i Northbikes lineup. Om vi börjar med namnet Ninja.
Kawasaki, är inte det? Det är
nej,
inte,
nu
det...
måste du vara tyst, Krig. Jag kommer aldrig ta mig igenom det här. Jag säger så här, om vi börjar med namnet då, Ninja.
Ja, Ninja.
Ja. Det är ju ett så otroligt bra namn.
Ja, otroligt bra.
Ja, men speciellt med tanke på att den första Ninja-hojen kom 1984. När nästan alla grabbar och kanske även en annan tjej liksom var helt uppslukade av de här japanska ninja-filmerna som fyllde videouthyrningshyllorna vid den här tidningen. Nej, men aldrig har det väl tillverkat så mycket kaststjärnor och nunchakos i liksom världens alla slöjdlokaler som 1984.
Ja, så var det.
Ja, och att då släppa en GPZ-900R som man döpt till Ninja och som dessutom är den snabbaste motorcykeln i världen just då, det är ju fullständigt briljant.
Ja.
Och du och jag som jobbar med utveckling av och paketering av varumärken, vi kan ju inte mer än säga något annat att det här är briljant ur ett marknadsföringstänk.
Ja.
Året därpå släppte ju också Kawasaki sin 600 Ninja, vilket är ett annat smart drag eftersom då nådde de ju en ännu bredare publik. Båda de här besluten är ju otroligt smarta. Och då tänker man ju så här att hur fan ska Kawasaki toppa det här då? För året därpå, då släpper de ju ingen ny Ninja. Alltså 86.
Mm.
Det är en klurig nöt kan man tycka.
Mm.
Men det Kawasaki gör då är att de återigen gör ett, vad jag tycker, helt briljant marknadsföringstricks. Och förmodligen den bästa produktplaceringen i världshistorien.
Uh-huh.
För det året hade en av mina favoritfilmer premiär. En film som spelade in $356 miljoner. Vann en Oscar för bästa ledmotiv och som åren skulle utses av The United States Library Congress till att arkiveras för framtiden på grund av sin, citat, culturally, historically and aesthetically significance. Jag snackar såklart om Top Gun.
Oh.
För när Maverick satte sig på sin hoj och gasade iväg till tonen av Kenny Loggins Danger Zone, då var det inte många kalsonger i biosalongen runt om i världen som inte fuktades av liksom pubertalt pre-cam. För Maverick City såklart på en GPZ 900 Ninja.
Oh.
Och det här gör ju att liksom för en lättledd person som jag, det är omöjligt för mig att inte älska Ninja på grund av det här. Dessutom blev jag otroligt lycklig när jag såg i trailern till Top Gun 2 som kommer snart att Maverick kör nya Kawasaki Ninja H2 i den.
Det kan man ju gilla.
Fantastiskt, va? Jag vet inte om jag har snackat om det här i podden förut, men du och jag har ju faktiskt åkt på startbanan inne på flygbasen Miramar som där Maverick kör den här hojen i filmen.
Det skulle vi kunna lägga upp bilder på. Vi åker en stor amerikansk brandbil med påslagna sirener inne på Top Gun-basen.
Ja, och då åker vi just på den här liksom startbanan där han ligger och jagar med sin Ninja och så ser man två ett F-14 lyfta i bakgrunden.
Ja.
Så det var ju en stor dag i våra liv. Du för att du fick åka brandbil och jag för att jag fick liksom åka på banan där. Du gillar också Top Gun.
Jag älskar Top Gun. Men jag älskar brandbilar och jag älskar att åka på flygfält.
Ja.
Och jag älskar sirener.
Ja, det älskar jag.
Ja. Men ZX12R från år 2000, den gjorde ju 308 km i timmen.
Sjukt.
Ospärrad.
Sjukt.
308 sjukt. Knyck.
Men att namnet Ninja är briljant, det bevisas ju också av att det har klarat av att stå emot tidens tand.
Uh-huh.
För när andra hojtillverkare slutade ge sina hojar fräna namn och bara döpte dem till sifferkombinationer så hette ju Ninjan fortfarande Ninja. Hondas värsting heter ju inte varken Hurricane eller Fireblade längre, utan den heter ju CBR. Och Suzuki's Katana, som också är ett bra namn,
uh-huh,
och den har ju för sig kommit tillbaka. Men den heter ju G6, men Ninjan har liksom alltid varit Ninjan bara.
Uh-huh.
Och en sak som kanske inte alla vet, och nu får alla Kawasaki-experter ha lite överseende med mig för att, och ifall det här inte stämmer, men jag tror att det faktiskt var Kawasakis amerikanska marknadsavdelning som kom på namnet Ninja. Och som dessutom också tog fram den här Kawasakis speciella gröna färg. Jag tror att det var jänkarnas Kawasaki-avdelning som gjorde det. Jag är lite osäker. Kawasaki är ju ett enormt företag. De tillverkar ju allt från hojar till robotdelar och teknik till det japanska försvaret.
Ja, jag tror till båtar,
och, ja, till och med det va. Och det här var ju ett jätteföretag som skapades av Mr. Kawasaki Zushu redan 1896 då. Ninjan har ju piskat upp andra hojar på liksom gator och racebanor och dragstrips runt om i världen i snart 40 år. Och det är svårt att sammanfatta de här två unika modellerna på några minuter i en podcast, men jag tänkte avsluta med några roliga fakta om Ninjan som kanske inte alla känner till. Till exempel så gillar artisten Lou Reed, du vet, Mr. Take a Walk on the Wild Side. Han är tydligen ett riktigt sporthojsfans. Och han ska tydligen älska Kawasaki Ninjan så pass mycket att han faktiskt sjunger om den i sin låt New Sensation. Där sjunger han: I took my GPC out for a ride. The engine felt good between my thighs. The air felt cool. It was 40 degrees outside. Och så vidare. Ja, det är så här. Och race on Sunday, sell on Monday, det är ett uttryck som kommer ifrån att de modeller som publiken ser vinna då på tävlingarna på helgerna är de modellerna som säljer när butikerna öppnar på måndagen. Och jag tror fan inte det här stämmer bättre någon annanstans än när det kommer till just hojar, eftersom det är så liten skillnad på tävlingshojarna och de sporthojar som säljs hos återförsäljarna. Och Kawasakis ZX7 Ninja, det är väl kanske det bästa exemplet på det här. Den kom ju 89. Och det var ju så nära en superbike för gatan det bara gick att få. Och det gjorde ju också att den här blev väldigt, väldigt populär. Och jag nämnde ju att Maverick kör en Kawasaki Ninja H2 i den senaste Top Gun-filmen. Och du var ju också lite inne på det. Kawasaki Ninja H2, det är faktiskt världens snabbaste serietillverkade hoj för tillfället. Och också den enda serietillverkade hojen som kommer med kompressor istället för med turbo. Alltså den matar på hela tiden bara. Den är en brutal. Även det finns mycket att säga om Kawasaki och deras Ninja. Men mer än så här hinner jag inte idag. Jag älskar sättet som Kawasaki framförallt tänker på när det kommer till hur de bygger sitt varumärke. Det är bara en sak som de har kvar att göra. Och det är ju att släppa en svart och röd ZX10R Ninja Maverick Edition med stickers och allt. Vore inte det jävligt coolt?
Ja,
det vore de göra.
Wow.
Ja, det var lite om Kawasaki i den här veckans dealen med hojen.
Kul. Du, jag är ju en skeptisk Tesla nästan ägare.
Ja, du har ju ägt en Tesla.
Jo, men I went down the rabbit hole, som man säger. Och jag blev precis så där fanatisk som alla andra töntiga Tesla-ägare är när jag väntade på leveransen på min bil.
Just det.
Och sen gick den ju som bekant sönder efter ett dygn och Tesla löste tillbaks den, och sen får jag inte köpa Tesla på 3 år eller 2 år eller vad fan det var, därför att de har som policy att löser du...
Gnällspikar gör sig icke-besväret.
Exakt så.
Aha. På riktigt alltså?
Ja, jag får inte köpa en ny Tesla.
Nej.
Av Tesla, jag kan köpa en begagnad Tesla.
Ja.
Hur som helst. Samma sekund som jag löste tillbaks min Tesla så försvann all min kärlek till liksom, märket.
Mm.
För nu var det återigen bara ett fult, slätstruket bilmärke med bristande kvalitet.
Mm.
Men nu tänker jag så här... Nu har det passerat en hel del vatten under broarna och så har jag samtidigt börjat fundera på en ny bil.
Mm.
Och i några sekunder nu när jag ska sälja min subba så tänkte jag ändå så här, ska det bli en... är det Tesla? Ska jag ha nu en Tesla igen?
Mm.
Men jag nyktrade ju till väldigt, väldigt fort. Men det som irriterar mig, trots massor av elbilsnyheter, så är det ju skralt med snygga och balla elbilar.
De
kommer ju inte än.
Nej, och det, 2022, 2021 ska det ju liksom...
Ja, och det lär väl dröja till 2023
antagligen.
Känns det som. Liksom. Det är bara
de släpps ju. Ja, precis.
Hur som helst, åter till Tesla. Elon Musk, han gick ju nyligen om Amazons Jeff Bezos som världens rikaste man.
Ja, jag såg det. Ja. Lite förvånad blev jag faktiskt.
Ja, men det beror ju på att Teslas aktie har ökat så otroligt mycket de senaste månaderna. Mm. Men då ska jag ge dig ett litet intressant räkneexempel.
Ja, ja.
Under 2020 så producerade Tesla 499 550 bilar.
Mm.
Och deras marknadsvärde ökade till 750 miljarder dollar.
Mycket pengar det.
Mm. Mm. Samtidigt så sålde GM 2,5 miljoner bilar.
Mm.
Och deras marknadsvärde ligger kvar på 62 miljarder dollar.
Mm.
Det vill säga bara en bråkdel liksom. Och då kan man säga så här, värdet på Tesla i jämförelse med hur mycket de producerar är väldigt, väldigt, väldigt högt.
Mm.
Och då finns det en modell för det här som heter price to earning ratio, det vill säga en jämförelse mellan aktiens dagskurs och vinst per aktie. Och i Teslas fall så ligger den på 128 gånger pengarna. Och i bilbranschen ligger snittet på... Nej men vänta, det kommer till det intressanta. I bilbranschen ligger... Du ska inte avbryta mig nu. Snittet ligger på 15 gånger pengarna.
Och jag vill bara att du ska känna hur det kändes.
Okej, nu ska du få gissa. Ja. Det är nu jag kommer till poängen här. Hur lång tid tror du kommer ta för Tesla att tjäna lika mycket pengar som aktiemarknaden säger att bolaget är värt?
Vet jag, 15 år.
1600 år.
Oj, det är lång tid.
Ja, det betyder att de är lite för högt värderade.
Ja, ja. Ja.
Nej, det var bara en liten passus.
Ja, meningen intressant räkneexempel för en person som inte kan räkna överhuvudtaget. Då zoomar jag ut ganska snabbt. Men det var jag förstår. Det var intressant ändå.
Kontentan var intressant. Är att Tesla är så övervärderat.
Ja, jo, men så.
Ja, skit i det.
Ja.
Det har ju inte vi med att göra.
Du, en grej
ja.
Som vi bör nämna.
Ja.
Som har lite grann att göra med en sak som jag tänkte prata om gällande Bilsport och MC. Det är ju ditt garage. Du har fått ett garage. Vi var ju på ditt garage och fått nycklarna till ditt nya garage.
Ja, det är kul.
Ja, det är roligt.
Ja.
Men då kommer jag tänka på att det finns ju olika typer av garage.
Ja.
Jag har inte tänkt så jävla mycket kring det här, men jag funderar på, skulle inte ett ämne inför den kommande podd kunna vara vad det finns för olika typer av garage? Det finns ju nostalgigarage och
ja.
Lortgarage, det här folkrace-garage och klubbgarage.
Ska vi pausa obducenten och allmänläkaren och prata
en titt på liksom
garagetyper
och prata lite om vilka som äger dem och så här. Till nästa avsnitt försöker vi bena ut vilka olika typer av garage det finns.
Och vad vi skulle vilja göra med dem.
Ja.
Så har man ett crap-garage. Vad krävs det för att det ska liksom uppgradera?
Ska vi uppmana våra lyssnare att höra av sig med liksom lite som att du säger, jag har ett garage, vad ska jag göra med det?
Ja.
Och så beskriver de hur det ser ut.
Nej,
idag.
Men det här är jätteintressant, därför att vi har ju också, vi ska göra film
för Bilsport
och MC.
Exakt.
Som heter Drömgaraget.
Exakt så.
Var det här du tänkte?
Ja.
Ja, men då så.
Precis.
Men då, så att om ni lyssnare har en Bilsport och MC-försäkring på er hobbybil eller hobbymoped eller hobbymotorcykel eller vanliga motorcykel.
Eller känner någon som har.
Och ni samtidigt eller känner någon som samtidigt sitter på ett drömgarage.
Ett baltgarage. Ja.
Ett riktigt, riktigt baltgarage. Ja. Nu pratar vi riktigt, riktigt baltgarage.
Mm.
Maila oss så kanske vi kommer att göra film hos er.
Ja, absolut.
Det
är väl lite så jag tänkte.
Ja.
Och en helt annan grej, apropå ingenting. Jag såg att Bilsport MC 4,7 på Trustpilot.
Ja.
Det är bra.
Det är otroligt.
Ja.
Folk är ju väldigt, väldigt nöjda.
Väldigt, väldigt nöjda.
Ja.
Och slutligen så är det så att jag och Tessan på Bilsport håller på att smida planer. Lite grann, vi håller på att titta på vad som, vi tänkte dela med oss lite saker som kan vara bra att tänka på inför besiktningen. Så håll utkik efter det på deras Facebook-sida.
Ah, bra.
Det var bara lite snabbt om Bilsport MC.
Jag pratade ju om Elon Musk och hur rik han har blivit.
Mm.
Kom du ihåg hans misslyckade vad säger man, i andra änden av skalan, Viktor Müller.
Jaha.
Han som klev in och skulle rädda Saab.
Mm.
Det var ju så inåt helvete naivt att tro att någon sån här Julian Assange liknande figur från ett litet hobbygarage i Holland skulle kunna liksom rädda våra stora fabriker i Trollhättan.
Mm.
Men sen satt han där i nyheterna vecka efter vecka, i flera år kändes det som, och förklarade att allting skulle gå att lösa samtidigt som miljonerna försvann.
Mm.
Nu läste jag i alla fall i förrgår att Spiker har gått i konkurs.
Ah.
Igen.
Ah.
Och min spontana tanke blev ju, när fan ska de ge sig?
Mm.
De har ju gått i konkurs redan.
Ah.
Så jag var tvungen att dyka ner i skiten.
Ah.
Och det blev lite överraskande och lite spännande. Vill att jag ska berätta om det här skitmärket Spiker?
Ja, jag vill bara bryta in här lite grann.
Ja. För nu när du avbryter, då är det okej.
Ja, då är det okej. För att jag håller mig till ämnet. Det är det som är skillnaden.
Ja, jag förstår.
Om folk är intresserade av hur det gick till med Saab, så finns det en bok som faktiskt det är min frus systers man som har skrivit den. Jens B. Nordström har skrivit en bok som heter Saabs sista strid. Den osannolika historien om Sveriges största konkurs. Den kan vara kul att läsa på om man gillar det här.
Wow.
Ja. Fortsätt.
Ja, men det var ju intressant. Ja. Det hade ingen aning om.
Nej.
Okej. Okay. Mm. Spiker grundades ursprungligen 1880 av Jacobus och Henrik Jean Spiker.
Jacobus.
Det var min flamholländska.
Flamländska.
Och de tillverkade då på slutet av 1800-talet hästdroskor åt den nederländska kungafamiljen.
Ja, det ser man.
Och från början skedde tillverkningen i Hilversum, men 1898 flyttade man till Amsterdam och namnet Spiker, som stavades S-P-I-J-K-E-R, som betyder då spik, ändrades till Spiker med Y för att förenkla affärer i utlandet. Och 1899 så började de bygga bilar och senare även lastbilar. Och under första världskriget tillverkade man flygplan. Det är därför de har en propeller i loggan. Totalt 100 stycken. Så det var inte jättemycket.
Nej, det var inte jättemycket.
Efter första världskriget slut så återupptogs biltillverkningen och varade då fram till 1929 när Sparky gick i konkurs.
Mm.
Och då hade man hunnit tillverka 1500 bilar. Men det man hade, det var över 100 patent. Så det var ju någon som funderade men inte var så duktig. Den nya Spiker Cars grundades år 2000. Jag hade en känsla av att det var tidigare än så, men det var år 2000. Av då den nederländska affärsmannen, inom situationstecken kan jag inte säga, Victor Müller.
Mm.
Och det de gjorde var att de producerade exklusiva sportbilar med motorer från andra tillverkare. Och 2004 så noterades moderbolaget Spiker NV på Amsterdambörsen, och kort därefter fick de ekonomiska problem, varpå emiratiska Mubadala gick in som ny storägare i november 2005.
Mubadala.
Det här, hör du vad det här påminner om? Vector.
Ja, något så inåt.
Vector, det var ju jävligt stökigt, och sen så gick man in och så gjorde man en notering på börsen, och sen så gick det jättedåligt, och så säljer man massa aktier till diktaturer eller till mycket skumma länder.
Mycket skumma. Jag sitter och tittar nu på en bild på en Spiker C8. Alltså den är så, det ser ut som de bara plockat, den är skitful.
Ja.
Plockat del, även, den har inget eget formspråk, den har liksom bara lånat massa saker från massa bilar som de förmodligen tycker är fina.
Ja.
Ser för jävligt ut. Ja.
Även Vladimir Antonov, hans företagsimperium Converse Group, Converse, har varit med som en storägare i de här olika Spiker-företagen. Men de tvingades sälja sin andel i samband med Saab-affären 2010 för att FBI hade synpunkter då.
Mm.
Men innan Saab-affären så hann man ge sig in i Formel 1-cirkusen. För 2006 och 2007 så hade Spiker ett eget Formel 1-stall som hette Spiker F1. Det minns inte ens jag. Minns du det här?
Nej, jag tror inte det.
Nej. Och det här gjorde man efter att man hade köpt det ryska stallet Midland F1 Racing.
Mm.
Jag trodde det var ett engelskt stall. Fan, vilken dålig koll man. Spiker hamnade då i stora ekonomiska problem.
Mm.
För man hade räknat med att få in massa sponsorpengar, men så hade man underskattat kostnaderna i Formel 1. Då tänkte man, hur svårt är det att göra en Formel 1-kalkyl?
Mm. Kalkylen, det ska ju bara stå, det är för dyrt förmodligen.
Ja, eller vad man än kommer fram till, gånger 10.
Ja.
Och det som då hände, tack vare det här, det var att bolaget då inte kunde betala sina räkningar. Och i mars 2007 så sa flera underleverantörer upp samarbetet med Spiker i väntan på att de skulle då få pengar.
Mm.
Så att deras F1-stall stod ju liksom still. Mm. Och till slut lyckades de sälja hela stallet till Force India.
Mm.
Men okay. I samband med de här F1-problemen så tvingades också Victor Müller lämna sin post som vd för Spiker Cars.
Mm.
För att det är ingen som har kunnat arbeta med honom. Men han stannade dock kvar som varumärkesdirektör och så återvände han som vd 2008. Det är vektor all over på något sätt. Och då hade då Müller ordnat en ny finansiering från den här ryska bankmannen Vladimir Antonov.
Mm.
Men man
och
undrar...
Viktor låter som Vektor nästan.
Ja, ja. Faktiskt. Men undrar lite hur en sån här rysk finansiering ser ut. Ja. Alltså det känns shady.
Ja.
Man liksom ser ett mörkt styrelserum på en rysk bank i London.
Mm.
Där liksom icke-likvida låntagare förs ner i källaren och får naglarna utdragna. Ja. Så känns det.
Mm.
Hur som helst. Den 2 december 2009 tillkännagavs att Spiker var en av de nya intressenterna till att köpa nedläggningshotade Saab.
Mm.
Efter att den planerade köparen Koenigsegg hade dragit sig ur då ett eventuellt köp.
Mm.
Det var ju också en jävla soppa. Och jag kanske är naiv, men det känns ändå som att Christian von Koenigsegg hade kunnat styra upp Saab till ett liksom exklusivt, miljövänligt nischföretag. Så det är bara min magkänsla.
Ja. Men, jag har för mig att många pratar om att det där Koenigsegg-affären bara var PR-kupp. Ja. Jag tror fan, är det någon som... Det känns som Mr. Koenigsegg. Han är en sån där person som kan få till det mesta.
Ja.
Och just som du säger, gå all in miljö. Liksom.
Ja.
Och de hade ju en del jävligt balla modeller vid den här tiden. Så att, ja,
plus
det
att han var kompromisslös.
Liksom. Ja, 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 precis.
Men den 18 december samma år, då tillkännagavs att Saab-ägaren då, General Motors, hade för avsikt att lägga ner Saab istället för att sälja.
Mm.
Man vill inte ha skiten längre.
Nej.
Och då lämnade Spiker ett anbud. Mm. Och i januari 2010 så bekräftade General Motors att man säljer Saab till Spiker Cars.
Hurra, lät i Trollhättan.
Efter försäkringar om att den kontroversiella ryska affärsmannen Vladimir Antonov var ute ur bilden som delägare i Spiker.
Mm.
Men även det här känns ju shady. Typ att GM såg mellan fingrarna för att liksom släppa Saab, eller slippa Saab kanske man ska säga.
Ja.
Förmodligen räckte det med att Victor Müller bad Vladimir Antonov att gå ut ur styrelserummet medan GM var där.
Mm.
För han har ju alltid figurerat i kulisserna. Och den 23 februari 2010 så skrevs det sista pappret på, och Saab blev då ett dotterbolag till Spiker Cars.
Mm. Och dödsdömt i samma sekund.
Ja, mm. Det är lite som att Nike skulle liksom bli ett dotterbolag till Lejon gymnastikskor.
Mm.
Hade du Lejon-dojer i lumpen?
Ja, det här är väl alla.
Ja, men jag tror att de försåg försvaret med usla, stenhårda jumpadojer fram till typ 2007-2008 där omkring.
Mm.
Så att det var ju så konstigt. Kommer du ihåg? Heja Sverige, visa klorna, dra nu på lejonskorna.
Jaha, nej, den kommer jag inte ihåg.
I mars 2011 så beslutade sig Spiker för att helt fokusera på Saab, och Spiker-delen skulle då säljas till Vladimir Antonovs brittiska bolag CPP Global Holding.
Mm.
Alltså det är så här James Bond-skurken.
Ja, 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 verkligen.
Och den här affären genomfördes aldrig. Och istället skulle man då sälja Spiker till en annan firma som heter North Street Capital för 43 miljoner dollar. Inte heller den här affären genomfördes. Men efter Saabs konkurs, där Victor Müller duckade fängelse och lyckades slingras ur typ 500 olika bedrägerianklagelser,
mm,
så tillkännagav Spiker att man skulle försöka hitta finansiering för att tillverka en ny konceptbil, B6 Venator, som man presenterade på bilsalongen då i Genève. Och det här projektet blev inte heller framgångsrikt. För i november 2014, alltså åren bara går, mm, för det här skitföretaget, mm, då hotade Spiker av vräkning från sin fabrik på grund av obetalda hyror. Och den 18 december 2014 så satte Spikers i konkurs då.
Har du sett hur den ser ut, den här jävla B6-18? Det är så här, vi snor lite från Porsche, vi slår lite från Aston. Det är precis som den förra, så bara sätter, ja, de ihop bilar som redan finns.
Ja, och det finns ingen som, nej, skulle vilja ha den där, för det finns inget unikt.
Nej, liksom, verkligen inte.
Men det sjuka här nu är att Victor Müller lyckades få konkursbeslutet upphävt en månad senare. Mm. Och bolaget gick sen åter igen då in i en rekonstruktion. Men då slutligen så knöt man ihop säcken i förra veckan när det här företaget då begärdes i någon form av slutgiltig konkurs. Men det här måste ha varit ett av de mest seglivade skitbilmärkena i modern tid. Och jag menar, det finns tusentals sportbilar som är snyggare, bättre, sexigare och snabbare.
Ja.
Tänker man på Spiker så tänker man bara på skum finansiering.
Ja, precis. Precis. Det känns också väldigt ryskt. Liksom.
Ja.
Även i formgivningen, speciellt inredningen på de här. Liksom, det är alltid bara osa liksom, knarkpengar och liksom
ja.
Fult.
Men är det inte intressant att DeLorean, Vector och Spiker har levt tre parallella identiska liv?
Jo, så är det, verkligen.
Intressant. Plus att det är så konstigt att han, Victor Müller, han liksom osar Julian Assange. Han har en Julian Assange-aura.
Ja, fast Julian Assange försökte göra bra saker.
Nej, men han våldtog ju kvinnor. Det var inte så bra.
Nej.
Ja, vilken jävla soppa. Ja. Vad fan är den här världen på väg?
Jag vet inte.
Ja. Ska vi tacka lite sponsorer, tycker du?
Ja, det tycker jag.
Hansen Racing.
Mm.
Sveriges mest välsorterade varuhus när det kommer till reservdelar och tillbehör till din USA-bil.
Mm.
Och dessutom så är de ju sköna att ha att göra med.
Ja.
Det är ju ack så viktigt.
Mm. Verkligen så.
Och som jag nämnt tidigare så har ju Android Cars återigen slagit upp portarna.
Mm, han är inte lika skön att ha att göra med. Jag skojar.
Det är en av de skönaste bilhandlarna att ha att göra med.
Mm.
Det blir liksom inte enklare, smidigare och tryggare. Så ska man köpa en ny eller begagnad USA-bil eller har ni ett försäljningsuppdrag så ring 08 30 20 40 och hälsa från oss.
Mm.
Och sen måste vi också nämna Gasoline Magazine.
Ja.
Sveriges bästa tidskrift om man gillar bilar.
Mm.
Och gå nu in på
deras USA-bilar. Om man älskar bilar.
Om man dyrkar bilar.
Ja.
Ja. Gå in på deras Facebook och håll dig ajour med hobbyn.
Ja.
Och om man inte redan gör det så ska man såklart även prenumerera.
Om man vill ha riktig information till skillnad från den här podden, då ska man läsa Gasoline Magazine.
Podden är som fake news.
Ja, precis. Men om man vill ha the real deal, paketerat jävligt snyggt, då är det liksom Gasoline som gäller.
Så är det. Bäst foton i branschen.
Ja, vi är ju liksom en ding-ding-värld i jämförelse. Ja. Om vi hade varit en tidning.
Ja.
Ja.
Och slutligen, gå genast in på retropetrol.se och följ dem på Insta också.
Mm.
Det är världens bästa inspirationsgalleri med alla bilar som är till salu. Och blir man sugen så går man in på hemsidan och köper en bil.
Ja, jag tänkte säga det. Lås in plånboken innan ni surfar in. För det är svårt att motstå.
Ja, alla som går in på retropetrol.se säger samma sak.
Mm.
Jävla vad snyggt det var.
Ja, det är det. Ja. Är det verkligen. Ja, men fan vad bra då.
Ja.
Då var den här veckan
över.
Ja. Nej, det är den inte. Ja, men för de som lyssnar så är den över. För oss är det ju fortfarande bara onsdag när vi sitter här och kör.
Men det är mentalt fredag, känns det som.
Ja, faktiskt lite så. Jag tycker vi tackar för den här veckan.
Och gud vad lustigt, bara för att vi var liksom klara. Vilken akut trötthet.
Ja.
Jag tror jag ska gå och lägga mig och sova. Vi skulle ha haft en liten sån här tältsäng på kontoret.
Ja, det vore något. Ja, men det är därför jag tänker vi ska ha en soffa här. Så att man kan det.
Ja.
Ska du käka något idag?
Jag är svinhungrig.
Ja. Men vi pausar, eller visst,
vi pausar.
Vi lägger på. Och vi pausar. Nej, men vi lägger på.
Pausar en vecka.
Stänger av.
Så får ni ha en trevlig helg.
Ja.
Och så tappar vi lite energi.
Ja,
och
så säger vi. Ha det bra!
Hej! Hej!
Hej!